Ja, hallå alla poddvänner. Då är vi tillbaka igen från auktorisationspodden och vi har fått så mycket respons från föregående avsnittet vi hade, som ni minns, med Elinor Torp och Gesa Markusson. Och många som har reagerat och börjar agera, vilket vi ju menar med de här poddarna också, att man ska ta till sig och faktiskt göra någonting av det man får ta del av. Och till exempel så har vi fått samtal och mejl ifrån boendestödjare och hjälporganisationer och så, som blir lite bestörta över och hur ska de göra. Och för dem är det ju såklart väldigt viktigt att det är schyssta och bra personer som man använder som i de rollerna då. Och det är ju många, många, många fler förstås som borde reagera precis som de gör. Så att det tycker jag är roligt att det blir reaktion. Och vi pratade ju nu i senaste avsnittet om situationen för framförallt lokalvårdare då, som det är de vi vurmar mest för i våran bransch. Hur de kan påverkas och hur situationen ser ut för dem när det är oseriösa företag och oseriösa arbetsförhållanden involverade. Och sen så kom vi in och även pratade om det här med nya lönegolvet, där vi då fortsatt ser en oro och en risk för att det här kommer att elda på den kriminella och svarta och grå marknaden än mer. Så det har lett mig till att jag återigen sitter hos Tobias Eng här på Sistex kontor i Solna och är då förstås nyfiken på hur har det här med nya lönegolvet påverkat er situation? Har ni hört någonting, märkt någonting av marknaden som ni ser kan härröras till just det?
Ja, det har varit en ganska direkt förändring i dialog faktiskt. Och det började redan innan försörjningskravet hade trätt i kraft såklart. Historiskt har vi ju pratat med uppdragsgivare som har kommit ganska långt i sin medvetenhet. Man har haft egna processer för kontroll av både identitet och av rätt till arbete och arbetstillstånd. Men man vill ha hjälp att automatisera det. De företag som vi pratar om idag, och det bekräftar väl kanske en bild som vi misstänkte sedan tidigare, de har ganska låg medvetenhet och har tidigare inte förstått att det finns ett krav på dem som arbetsgivare att faktiskt kontrollera arbetstillståndet och rätt till arbete för dem man anställer. Och det här har ju skapat en ganska stor stress när man nu inser att det finns en ekonomi kopplat till det här. Där man kanske behöver höja lönerna för en viss del av arbetsgruppen kopplat till lönekravet. Men man har aldrig genomfört den kontrollen. Man vet helt enkelt inte vilka som har arbetstillstånd i organisationen.
Och det kan man väl, om jag gör en snabb parallell där, bara, det tycker jag låter ju positivt då. Att det här har ändå lett till någonting positivt. Folk får faktiskt upp ögonen för att oj, det här borde jag ha gjort tidigare också. Nu är det plötsligt, nu är det viktigt. Lite kopplingen, jag har kopplat till GDPR. När den kom in, först då börjar folk, oj, hur ska jag hantera våra personuppgifter och sådana saker, vilket man borde ha gjort även tidigare.
Ja.
Och här blir det under ögonen. Jag tar det lite som positivt so far, men jag förstår att det finns andra delar utav det också som ni ser som kanske inte bara går till positiva.
Ja, alltså, ja, men absolut. Det är ju någonting positivt om man ska plocka ut det, att vi skapar en större medvetenhet om att det är ganska viktigt att göra det här, inte minst för att man inte själv som arbetsgivare vill bidra till skuggsamhället genom att anställa illegal arbetskraft. Och det får man bättre koll på då.
Mm.
Men det är ju som sagt att det är en ganska stor stress. Mm. Och där ser vi också hur, om vi ska titta på skillnader i samtal, hur vissa delar av våra tjänster har fått en annan innebörd.
Mm.
Vi har ju i Right to Work-plattformen så har vi ju en funktion som heter uppföljning, där vi har automatiserat uppföljningen av kontroll av rätt till arbete.
Mm.
Om man har en asylsökande till exempel som har rätt att arbeta, så ligger vi och söker statusuppdateringar kontinuerligt för den här individen. Och så fort det sker en förändring i processen hos Migrationsverket så får uppdragsgivaren och vi en notis om det. Så man slipper sitta och ringa Migrationsverket varje dag. Det är många som kan relatera till det. Mm. Det har vi automatiserat bort. Men det här leder då till att vi har en flik i Right to Work-portalen som heter uppföljning, med en lista på alla individer som har ett datum som behöver följas upp. Alltså när arbetstillstånden gått ut.
Yes.
Historiskt har ju det handlat väldigt mycket om att ta koll på att följa lagar och regler. Det här har ju blivit en bra funktion för våra uppdragsgivare att hålla koll på när nya lönegolvet träder i kraft för människor som behöver få ett nytt arbetstillstånd.
Yes.
Och det är väl också en ska man säga, en skillnad vi ser i samtal, vad man efterfrågar. Mm. Och saker som man heller inte riktigt haft koll på tidigare. Mm. Man har kontrollerat arbetstillståndet när man anställer personen. Mm. Men man har inte haft så bra koll på när de går ut. Mm. Och nu finns det ju plötsligt ekonomiska incitament till att ha benkoll på det. Mm. Både för att göra rätt, men även för att veta när det nya lönegolvet trädde kraft för den här individen.
Just det. Vad glad jag blir att det är sånt, för det har vi ju efterfrågat länge ju. Vi har ju klagat mycket på Migrationsverket att man måste ringa och sitta i kö och man kommer inte fram, man får lägga halva dagar för att stämma av, har min personal fortfarande arbetstillstånd?
Ja, nej, det behöver man inte göra längre. Vi har hållit lite på den funktionen och testat den med befintliga kunder, men nu är den så pass välbeprövad att jag vågar prata om den här i podden.
Ja, det förstår jag. Både i den ursprungliga tanken att det är ett bra verktyg, men också förstås när du beskriver det att en inventeringslista som säkert väldigt många...
Ja, det var inte tanken från början, men Nej. Jag vet att det är så den används.
Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, men det är också en positiv nyhet på ett sätt. Då. Men det är ju bedrövligt att det som gör att vi hamnar här. Vi är klart att vi borde haft koll på det tidigare, men också min oro fortsatt är ju att vad händer då när man ser då att det här datumet börjar närma sig för den här individen? Jag kan ju tänka mig att det kommer bli en ganska bra fördelning på... En del kommer då kanske få en högre lön. Och så får vi en löneglidning, vilket ju inte med all säkerhet var meningen i tanken från politikernas håll. Den andra är ju att tyvärr, du får inget nytt arbetstillstånd. Och vad hamnar man då? Mm. Hamnar man i det här som vi brukar kalla för den grå delen, som är en ganska stor del utav branschen. Och måste försöka hitta jobb, hitta uppehälle för att kunna... klara av sig och leva sitt liv i Sverige. Eller hamnar man direkt i de här kriminella organisationerna?
Mm.
Och såklart, några kommer ju säkert att behöva vända hem då.
Ja.
Och det här är ju... Ja, hur fördelningen kommer se ut, det kan vi ju bara sia om. Men vår oro är ju egentligen åt alla håll. Vi vill inte se en löneglidning, för det blir helt felaktigt.
Nej.
Är man bara för att man är... Från tredje land ska man ha mer betalt än någon EU-medborgare. Det tycker ju kanske inte vi. Utan det ska ju vara rättvisa löner. Och sen så som vi har pratat om tidigare är just det här. När det slår så hårt mot låglönebranscherna som vi också ser blir en diskriminerande åtgärd. Inte bara mot dem som faktiskt kom från tredje land då. Men utan också på kvinnor. För att många av de låglöneyrkena är kvinnodominerade traditionellt, vilket är ju en annan problematik och så. Men återigen så drabbas ju de i det här sammanhanget.
Så är det. Och om man tittar på gruppen som berörs här, i alla fall från vår erfarenhet från Sistek, de vi träffar med arbetstillstånd som vi har kontrollerat då, på uppdrag av våra uppdragsgivare, lönekravet, det man pratar om syftet där, det är att man ska ta den tillgängliga arbetskraften på den svenska arbetsmarknaden och inte ta in arbetskraft utifrån. Just. Vår erfarenhet är inte att de individer vi har träffat om arbetstillstånd har rekryterats direkt från Georgien eller Uzbekistan eller Mongoliet, utan det är tillgänglig arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Mm. De har alltså varit i Sverige, bott i Sverige när de har fått sin anställning hos vår uppdragsgivare. När man nu exkluderar den arbetskraften från rekryteringen, då blir det plötsligt väldigt knapert. Och det har vi, om vi tittar på våra traditionella uppdragsgivare, de som har ganska hög medvetenhet sedan tidigare, som jag nämnde. De vittnar om att det har blivit extremt svårt att få tag i arbetskraft. Och att skillnaden från bara ett halvår sedan är brutal. I alla fall i Stockholm har det uppstått en situation. Jag vet inte om det är som för alla uppdragsgivare, men i alla fall för de vi har pratat med så har man börjat ringa runt till varandra och söka efter individer som faktiskt kan utföra arbetet för dagen för att det har blivit så tajt om arbetskraft.
Just det.
Och det skiftet har skett fort, vad vi har fått vittnesmål om.
Ja, och någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om, det är ju det här att det har blivit, eller upplevts i varje fall som en chock att det här nu sker. Att kanske informationen kring det nya lönegolvet kom väldigt sent till marknaden, till näringslivet.
Mm.
Att många är tagna på sängen.
Absolut.
Och det här är liksom någonting som är olyckligt när det upplevs på det sättet. För då kommer det bli lite akutåtgärder. Man gör saker som kanske inte alltid är så genomtänkta. Och återigen så tror jag att det finns säkerligen, jag vill tro i alla fall att det finns positiva och bra syften med att göra det här. Och som vi har sagt tidigare, vi stödjer ju att man höjer lönegolvet från 13 000, absolut. Men man måste också vara medveten om vad det innebär när man slår så hårt och slår på de som faktiskt, som du säger, redan finns i Sverige. Mm. Som arbetskraft som finns i Sverige, som är tillgänglig i Sverige, helt plötsligt inte ska vara tillgängliga i Sverige för att man inte då har rätt lönenivå.
Mm.
Att det där blir lite, återigen, trubbigt och lite svårt att hantera på ett korrekt sätt, och risken är att man gör saker som man inte har tänkt till på.
Jag kan bara instämma på det, och det får vi vittnesmål om varje dag, att det har gått väldigt fort.
Mm.
Framförallt så är det svårt att få information för de som verkligen vill göra rätt och söker information. Och vi har pratat om det tidigare, och det följer liksom en röd tråd här sedan långt tillbaka, att differensen mellan kraven och kontrollerna från myndigheter och informationen och hjälp att göra rätt för arbetsgivaren, den är alldeles för stor fortfarande.
Mm.
Och så blev det i det här fallet också.
Mm.
Där ingen riktigt verkar ha koll på vad det är som gäller i alla ifsen en bats.
Nej, men verkligen. Ja, men superspännande att höra vad ni har mött och så. Så att vi fortsätter för att hålla kontakten och se vad hur det här påverkas och hur det utvecklas helt enkelt, och vad vi kan bidra med från er sida, från vår sida och från alla som vill väl.
Mm.
Så tack för idag, Tobias. Så
tack,
hörs vi snart igen.
Det gör vi.